titta på vad du gör i din egen organisation. Dels i form av det du tar in, det du köper. Hur cirkulärt är det? Hur återanvänt är det? Titta på det du kör i din organisation, det som du använder. Hur kan du effektivisera och göra det ännu bättre? Och hur kan du nyttja tekniken för att faktiskt hjälpa hela din verksamhet att nå sina mål när det gäller de här utsläppen? Där kan IT göra väldigt mycket.
Ja, vad du gör som enskild person, det spelar roll om vi ska lyckas med den gröna omställningen, om vi ska lyckas med hållbarheten i vårt samhälle. Varmt välkommen till Fokus Digitalisering, där du den här omgången får träffa Niklas Andersson, Vice President för Cisco North. Ämnet är hållbarhet och cirkulär ekonomi. Hur hör det ihop med IT? Vad är viktigt att tänka på som beslutsfattare idag för att skynda på den här viktiga omställningen? Ja, det ska vi reda ut tillsammans med Niklas idag.
Med all rätt tycker jag, för det känns som att hållbarhetsperspektivet har blivit viktigare än någonsin. Jag heter Hanna Larsson och jobbar med affärsutveckling på Cisco. Hej igen! Och vid min sida har jag som vanligt min partner in crime, Anna Bellman.
Ja, det gör det. Jag älskar att få vara partner in crime med dig, Hanna, och få driva den här podden och prata om olika angelägna ämnen när det gäller digitalisering. Vi försöker ju titta på vilka trender och nyheter inom säker digitalisering och IT som verkligen är på tapeten just nu. Och idag så handlar det ju just om hållbarhet, om cirkularitet. Vad är viktigt att tänka på inom det här? Ja, spännande samtal. Hjärtligt välkommen till Fokus Digitalisering, Niklas Andersson.
Tack så hemskt mycket.
Ja, men det är verkligen jättekul att ha dig här, Niklas. Du började ju din karriär på Apple en gång i tiden och sen var du vidare till Oracle för många händelserika år som bland annat Sverigechef. Och sen landade du på Cisco och där har du snart varit i 14 år med ett ansvar som sträcker sig över egentligen hela Norden, Baltikum, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Ett stort ansvarsområde. Senast hörde många dig på Cisco Connect där du berättade just om ditt engagemang för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Apropå också dagens ämne.
Det stämmer bra det. När du träffade allt och ja, det känns ju som man har en lång historia inom amerikanska företag. Men det har varit en fantastisk resa och 14 år på Cisco. Det låter långt, men jag måste säga att tiden har gått fantastiskt fort och hänt väldigt mycket.
Digitaliseringen är ju fantastisk att vi kan mötas digitalt, men det är ju häftigt att få ses fysiskt också. Du Niklas, vi ställer samma fråga inledningsvis till alla våra gäster här i podden och det är, vad är digitalisering för dig?
Digitalisering för mig är att möjliggöra saker med så lite insats som möjligt genom att nyttja tekniken. Jämfört med vad man kanske behöver göra idag med mera manuella grepp. Att på något sätt driva automatisering på ett säkrare och mer resurssnålt sätt helt enkelt. Kanske en lite luddig bild av det, men det är så jag tänker. Att göra saker och ting enklare i arbetslivet med hjälp av de möjligheter som IT gör. Men också på ett väldigt hållbart sätt.
Tycker du att vi utnyttjar den här möjligheten? På det sätt vi skulle kunna göra?
Nej, men jag tycker att vi utnyttjar den mer och mer och bättre och bättre. Hela pandemin har ju gett oss en rejäl skjuts framåt i digitaliseringsresan. Och där är jag ganska övertygad om att om vi inte hade haft pandemin, som i sig är en fruktansvärd resa som vi har gått igenom. Men jag tycker att det har tagit ett stort kliv framåt om hur vi nyttjar tekniken. Det är ganska lätt att falla tillbaka till gamla sätt att arbeta, gamla mönster och göra saker och ting. Och vi är ju vanedjur som människor och Här gäller det att vara på sin vakt och styra lite sättet som vi arbetar på och hjälpa medarbetare på den här resan.
Jag håller verkligen med, och dagens huvudämne är ju hållbarhet och cirkulär ekonomi som vi nämnde här i början. Två stora buzzwords och trender just nu får man väl ändå säga. Och oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet så tittar man ju hela tiden på hur man kan nå nya framsteg för en bättre framtid. Varför är det så viktigt att prata om det här, tycker du?
Jag menar, hållbarhet och cirkulär ekonomi blir mer och mer ett baskrav. Alltså vi har inget val, vi måste ta den vägen framåt. Förenklat sett, vi blir fler människor på jorden. Vi konsumerar mer och mer. Och om vi har en linjär ekonomi, det vill säga vi bygger, vi köper, vi utnyttjar produkter och sen slänger vi produkter, så håller inte det längden. För vi kan inte fortsätta gräva material och saker och ting ut ur jorden för att sedan inte ta hand om. Vi ser mer och mer krav från våra ägare att vi måste ta ett ansvar som Cisco. Man säger ofta att är du en miljörisk, så är du en investeringsrisk. Det är så man kopplar saker och ting. Vi ser mer och mer krav från våra kunder. De har en resa att bli mer och mer hållbara. För att vi ska vara med och kunna stötta dem på den här resan, så måste vi ta ett stort ansvar i våra erbjudande från Cisco och genom våra partners också. Vi ser våra medarbetare, våra befintliga, våra framtida medarbetare kräver att företag tar ett ansvar för våran planet, och tar man inte ett ansvar så kommer man inte heller vara en attraktiv arbetsgivare framöver. Och sen är det enkelt att säga, det är bara rätt sätt att göra saker och ting, som sagt.
Så det handlar om, det är ju både att se på cirkulär ekonomi utifrån ett hållbarhetsperspektiv, att vi måste ta hand om våra resurser, men också är det en överlevnadsfråga för bolag och verksamheter.
Ja, men så är det absolut. Och en överlevnadsfråga i form av att det är ju dit hela utvecklingen går med regulatoriska krav. EU tar ju ett stort ansvar i det här. Vi ser ju som bolag att om man inte följer med liksom de krav och sånt som sätts, så kan man väldigt enkelt bli utestängd från vissa marknader. För det krävs en viss cirkulär ekonomi, återvinning av material i dina produkter och så vidare för att kunna delta i framtidens marknad.
Och hur hänger hållbarhet, cirkulär ekonomi ihop med IT?
Ja, jag skulle kunna säga att det finns två delar i det här som jag tycker är viktiga. För det första är, om man tittar på hur IT släpper ut växthusgaser, så står IT för ungefär för 1,4% av alla de globala växthusgaserna som finns där. Men IT kan positivt påverka växthusgasutsläppen, och man kan alltså positivt påverka 14% av de globala växthusgaseffekterna. Och det är genom teknik som vi använder idag. Jag menar video, digitalisering som vi talade om inledningsvis och så vidare, va? Som hjälper företagen på sin resa. Så det är den ena delen. Den andra delen för IT handlar ju om att när man tittar på hela sin livscykel av en produkt. Dels så när du bygger produkten, att du får in så mycket återanvänd material som möjligt i det. Vare sig det är förpackningar eller om det är metaller och så vidare som vi historiskt sett har grävt ur jorden. Sen har du den tid då produkterna finns hos kunden, då de körs. Där finns ju också en möjlighet att utnyttja produkterna så länge som möjligt, för att de också ska ha en längre livscykel, vilket också är en viktig del i den cirkulära ekonomin. På Cisco tittar vi på att dela upp hårdvara och programvara, skapa nya innovationer genom programvara och på så sätt förlänga livslängden för våra produkter hos våra kunder. Och sen den sista delen handlar ju om hur vi återvinner produkten när den har gjort sitt i livscykeln hos kunden, och vi tar hand om på ett effektivt sätt. Här har vi mycket mer jobb att göra. När vi ser att vi tar hand om våra produkter och vi får in dem till Cisco och kan återvinna dem, så återvinner vi mer än 99% av det som vi får in, som sagt. Va? Men däremot så har vi en stor resa att ta tillbaka mer av våra produkter, och där måste vi jobba mer med våra partner och kunder för att göra det bättre.
På vilket sätt skulle du säga då att digitaliseringen blir en möjliggörare för den gröna utvecklingen?
Alltså möjliggörare blir den ju tycker jag framförallt i hur man nyttjar produkterna för att skapa en resa för våra kunder att göra mindre utsläpp helt enkelt. Som jag nämnde tidigare så har det ju med de här samarbetsteknologierna att göra. Pandemin har hjälpt oss att jobba virtuellt under 2 års tid. Och det har ju faktiskt skapat enorma förbättringar på de utsläpp som finns där. Och det är ett sätt att göra det. Det andra handlar ju om att effektivisera inom företaget, göra resurssnålare, driva ner energiproduktionen. Och där har vi mängder med exempel på hur man kan nyttja IT-teknologi för att göra smartare byggnader till exempel. Byggnader är en stor utsläppskälla när det gäller koldioxid och förbrukning av energi. Och genom att ha smartare byggnader så kan du justera din förbrukning och nyttja den energin på ett sätt som blir betydligt effektivare med den intelligens och den data du får baserat på IT-teknologi.
På det politiska planet så tog man ju ganska stora steg när det gällde en omställning under pandemin. EU byggde upp en fond på 700 miljarder euro, en rätt så stor summa pengar som ska gå tillbaka till medlemsländerna för en grön omställning där Sverige får någonstans 32-34 miljarder. Och över en tredjedel ska gå till klimatinvesteringar och en femtedel till digital transformation. Hur kopplar du ihop det här? Hur kan du förklara det här?
Ja, jag tycker ju det är en fantastisk initiativ som man tar för att skapa en återkomst efter den pandemi som var. Och att man, precis som du säger, lägger liksom mer än en tredjedel på grön omställning. Och sen är det väl cirka 20% som man också kopplar till att driva digitalisering inom de länderna som får bidragen. På Cisco så använder vi en terminologi som vi kallar grön och blå. Grön miljön, blå Ciscos teknologi. De här två tycker vi fungerar väldigt, väldigt bra ihop. Så kan man skapa den här superkraften av grön och blå tillsammans. Att hjälpa miljön med hjälp av teknologi. I vårt synsätt, Ciscos teknologi, för att hjälpa företag med digitalisering. Fördriva ner koldioxidutsläpp och skapa en större drivkraft mot en bättre miljö. Så är det en fantastisk möjlighet för länder, företag. Offentliga sektorn. Jag kan nämna det också. Vi har lanserat 5 stycken gröna och blå lösningar. Bland annat så är det smarta byggnader. Det är en lösning som vi kallar Smart Meraki som har med våra trådlösa koncept att göra. Våra kameror, våra sensorer som kan hjälpa till att bygga upp data för hur du driver en smart byggnad. Och det är ett antal saker som vi jobbar hårt med i Europa för att hjälpa EUs den här fonden som man har tagit fram för att driva utveckling åt det här hållet.
Skulle du säga att det bara är positivt att man går och styr så hårt från politiskt håll när det gäller det här området?
Jag tycker att det är väldigt positivt. Jag tror att här är upp till var och en att bilda sin egen uppfattning om vad man står i saker och ting. Personligen så tror jag att det skulle kunna gå fortare också. Jag tror att utan bestämma aktiviteter och lagkrav och så vidare så tror jag att den här förändringen inte kommer ske på samma sätt. Och det tror jag är viktigt. Jag menar, vi ser tydliga exempel på vad politiska incitament skapar i form av förändring. Det pratas ju ganska mycket idag om elbilar kontra elstolpar. Vi har en obalans i Sverige som sådant. Tittar man på Norge så har man ju ett extremt mycket bättre utbyggt elstolpenätverk. Och det har ju skapats med hjälp av de fördelar man har skapat i Norge runt de här investeringarna. Drivkraften mot grön el tror jag också är en väldigt viktig sak. Jag menar, vi står ju inför en mer eller mindre en energikris idag med den hemska sak som händer med Rysslands invasion av Ukraina. Vi ser att vi måste bort från olje- och gasberoendet och skapa nya möjligheter. Jag tror att det här kommer bli en enorm drivkraft mot att bygga vindkraftfält och så vidare ute i kuster som kommer skapa en mycket, mycket starkare och snabbare grön omställning. Och det här kommer ju regleras i lagar och förordningar. Ibland baserat på saker som är positiva, men ibland baserat på saker som tyvärr är negativa också. Så.
Vad skulle du vilja se mer ifrån svenskt politiskt håll?
Ja, men jag tror, och det här blir ju en personlig fråga. Jag svarar ju inte som en Cisco-representant ur det här perspektivet, utan det här, min personliga uppfattning är att att vi måste ta ett mycket, mycket stadigare tag om hela energitillgången. Det är ju stora problem i södra Sverige. Vi har enorma investeringar i Sverige som kommer ske för grön omställning i form av koldioxidfri stål, stora utvecklingar av batterifabriker, återvinning. Alltså det är ju företag som startar helt från scratch egentligen och har ett väldigt, väldigt stort behov av energi. Så här måste ju politiker kliva in för att skapa ett väldigt stort stöd från det här, för det här. Jag tycker också att vi har ett hav som är väldigt nära varann i form av Östersjön. Och här borde vi ta ett stark ställning till hur vi kan se till att det blir en bra miljö i Östersjön. Och där tycker inte jag att våra politiker står upp tillräckligt runt den frågan. Men det är mina högst personliga åsikter.
Och de får man ju ha i den här podden, tänker jag. För det är som du säger, att det är ju otroligt mycket som behöver ske och att det kan gå fortare. Och det är ju en ganska rejäl debatt i det här området just nu. Hur ska vi se till att vår energi finns där den verkligen behövs?
Absolut.
Och ja, vi pratar ju om det, hur man ska faktiskt bygga ett fossilfritt samhälle. Men vad kan egentligen vara nästa steg då inom utvecklingen om man ser till IT?
Om jag tittar från det på ett Cisco-perspektiv så skulle jag säga att det finns tre områden som är viktigare. Dels är det ju vår egen omställning och utveckling av våra produkter för att hjälpa våra kunder på deras resa för att minimera sina koldioxid- och växthusgasutsläpp så mycket som möjligt. Här är ju en viktig del att har man en ganska stor portfölj av hårdvara är, hur tar man ansvar för dels den cirkulära ekonomin och se till att man återvinner och bygger in återvunn material i produkterna så mycket som möjligt, men också titta på energieffektiviteten i det man utvecklar. Där gör vi stora innovationer genom att utveckla produkter som kräver betydligt, betydligt mindre energi kontra den utväxling du får för dem för att nyttja dem i din verksamhet. Det här är superviktigt att vi tar ett ansvar som leverantör för det. När man mäter våran, det som kallas net zero-resa, när man mäter det så är ju en viktig del förbrukningen av energi som våra produkter gör i våra kunders nätverk. Och det kan vi bara lösa genom en innovation inom forskning och utveckling. Så hela den delen är en väldigt viktig sak. Sen har du hela cirkulära ekonomin, att vi måste bygga upp ett program för att ta tillbaka, köpa tillbaka, sälja vidare produkter som har gjort sin tjänst i våra kunders miljöer. För att se till att de kommer in i en cirkulär ekonomi och en loop på bra sätt. Där har vi har ett bra program, men vi måste utveckla det ännu mer och driva på det. Och vi måste ge våra kunder och partner incitament för att leverera tillbaka de här produkterna. Den sista delen handlar mer om att också skapa långsiktig hållbarhet. Och där tycker jag att man som en leverantör som Cisco kan spela en väldigt viktig roll genom att stötta välgörenhet runt det här. Alltså non-profit organizations som satsar, forskar, stöder olika typer av projekt. Och det här ska man göra utan vinning också. Så att det inte är, man gör det med en baktanke för att sälja mer. Utan det är en del i att skapa en långsiktig hållbar miljö. Vi har skapat en fond över 10 år. Som vi kallar Cisco Foundation, som går till non-profit-organisationer på $100 miljoner. Och där skulle jag gärna se att Sverige kommer in och också får en del välgörenhetsorganisationer att ta del av den här summan. Det vet jag, våran Sverigechef Per Samuelsson jobbar aktivt med att få till stånd. Så det är några tankar och idéer som jag tycker man behöver göra långsiktigt för att driva på det här.
Och ett annat område, tänker jag, som verkligen kan skapa förändring, det är ju hur upphandlingar ser ut ifrån de som verkligen köper tjänster. Hur kan offentlig sektor bli bättre att få in det här perspektivet när det gäller upphandlingar?
Det kommer faktiskt fort nu. Alltså det är verkligen på frammarsch. De kraven som vi ser i offentliga sektorn, men också i privata sektorn faktiskt. Att där man tittar på inte bara det som har med hållbarhet att göra, men när man tittar på hela ESG-spektrumet då, då du har E för miljön, environment, S för de sociala delarna och G för liksom din governance-struktur runt det. Så där har man faktiskt utvecklat ett ganska bra program för att titta på det. Det ställer stora krav på oss som leverantör att skapa transparens långt ner i leveranskedjorna. Var kommer de metaller som vi bygger in i våra produkter från? Vilka gruvor och så vidare? Och det här är faktiskt en stor utmaning för oss som leverantör och många av våra kollegor i branschen. Att bygga upp den här transparensen i data och så vidare för att göra det. Många av de här kraven drivs av framtida regulatoriska krav som kommer. Där EU har satt upp ett antal riktlinjer för att vi måste ta steg för att ta oss dit. Vi har sett ett exempel i UK till exempel där man på vissa upphandlingar över ett visst belopp inom publika sektorn så måste företaget, till exempel Cisco, för att delta i den upphandlingen måste man ha gjort ett så kallat net zero commitment och sagt att inom det här datumet så kommer vi att vara neutral i form av växthusgaser för att få delta i det här, och det måste man ha gjort ett publikt åtagande för att få med i upphandlingen. Så det kommer tuffare och tuffare krav absolut i den här delen.
Det märks verkligen att du brinner för frågan, och du var inne och touchade på det förut av net zero. Men vad innebär det för våra organisationer om vi bortser från Cisco och alltså Sveriges näringsliv?
Net zero, enkelt uttryckt, bygger ju på att du trycker ner dina egna utsläpp av växthusgaser så mycket som möjligt. Och släpper du fortfarande ut någonting, då är du skyldig att ta tillbaka det från atmosfären, från luften egentligen. Summan av de här två tillsammans blir då noll. Rent teoretiskt skulle det också kunna bli negativ om du tar tillbaka mer än du faktiskt släpper ut, vilket är ännu bättre. Sen finns det tre områden som man mäter net zero i. De första två är det man direkt påverkar som organisation, en offentlig sektor i Sverige eller ett tillverkande företag i Sverige eller Cisco. Scope 1 kallas det ena, vilket är det du bränner i din organisation. Det kan vara bilar du äger, om du är ett transportföretag och så vidare, va? Scope 2 är det du köper in i form av el för dina byggnader. Och hur grönt är det? De här två, scope 1 och scope 2, har du direkt påverkan på och är ganska enkelt att faktiskt åtgärda. Du kan skaffa drivmedel som är grönt, du kan köpa el som är grön. Den räcker kanske inte till alla att göra det just nu, men det är i varje fall någonting du kontrollerar och bestämmer över själv. Cisco har gjort ett commitment och sagt att vi ska vara net zero på scope 1 och scope 2 2025, alltså om 3 år. Sen har du det som är svårare för alla organisationer, skulle jag säga. Det är det som kallas scope 3. Det är det som sitter i din leveranskedja. Till exempel om du är en produktleverantör som Cisco som tillverkar produkter. Då måste du ta hänsyn till allt som sker där i tillverkningen av det. Det kan vara så ibland att vi flyger produkter mellan världsdelar för att leverera. Det måste vi ta hänsyn till när det gäller scope 3. Den el som våra kunder använder när de kör våra produkter, det måste vi ta hänsyn till i scope 3. Och vi kan ju inte bestämma vilken typ av el våra kunder köper. Vad våra produkter tar vägen och hur de transporteras bort när de har gjort sitt hos kunden och så vidare. Det är 90% av Cisco scope 3-utsläpp, och det är den svåra delen. Och därför ligger den delen ofta lite längre fram i tiden. Men det är de tre områden man tittar på när man försöker mäta net zero som sagt.
Vad skulle du säga är de största områdena, de största utsläppen som vi borde jobba riktigt ordentligt med?
Jag tror att vi behöver jobba med alla. Alla har sin egen betydelse och vikt. Det är ju så här att man får ju tänka på vad flyttar, jag kallar det hastighetsmätaren, mest egentligen. Och det beror ju väldigt mycket på vilken industri du talar om. Tittar du på ett serviceföretag, en bank eller en tjänstgivande företag, där kan IT ha väldigt stor betydelse i förhållande till de koldioxidutsläpp du har. För de är förhållandevis små, som sagt. Går du in på en tillverkande industri, ta till exempel, vi har stora ståltillverkande industrier i Sverige, vi har gruvindustrier och så vidare. där har IT en betydligt mindre påverkan för att utsläppen i din produktion är så, nu säger jag, gigantiska i förhållande till vad IT kan hjälpa till att påverka. Där måste du jobba med andra sätt. Och där ser vi ju de här ansatserna till att skapa stål med hjälp av vätgas och så vidare som sker uppe i norra delarna av Sverige där man verkligen tar initiativ för det. Va? Så att det är lite beroende på industri. Jag tycker allt har betydelse för alla företag ska göra ett net zero commitment. Men, och vissa kan göra det snabbare. IT kan hjälpa till att påverka där. Så du bör tänka på när du går in och för en dialog runt det här att var finns de stora utsläppen i den här företaget, i den här industrin? Så det är väldigt svårt att föra en generell diskussion runt. Allt har betydelse, men ibland så kan det vi tror är viktigt och kan hjälpa kanske inte har den här superbetydelsen, för det finns stora andra utsläpp som behöver lösas på andra sätt än bara genom IT.
Ja, men jag håller med, och många företag och ledare vill verkligen minska klimatpåverkan. Men det är samtidigt svårt. Det finns många aspekter att skylla på. Det kan vara externa, det kan vara ekonomiska. Men håller det verkligen som argument under 2022?
Jag tycker det är en bra fråga. Jag tror att det måste hålla till viss mån. Samtidigt så vill vi att det ska drivas så hårt som möjligt. Det är svårt att göra ett svar enbart ur ett Sverigeperspektiv. För det finns ju någon typ av demokratisk, jag ska inte säga rättighet, men demokratisk diskussion. Att det finns länder som har en längre resa att göra på sin industrialisering och sitt välmående. Det måste man ha en viss förståelse för i varje fall. Att de också måste få ta del av ekonomisk tillväxt och så vidare. Och kanske inte kan göra den här resan lika snabbt. Där har inte jag svaret på exakt hur det ska gå till. Men jag tror att det finns ett det är ju inte en tävling för mig. Utan det är en samverkan och ett lagspel. Sverige kan göra ett betydligt bättre jobb än många andra länder som är tidigare, som är senare i sin utvecklingsfas. Liksom. Och då måste Sverige ta ett ansvar och göra det snabbare. Så där tror jag att vi har ett stort ansvar som land.
Och vad behöver vi få till då för att lyckas?
Ja, det är en jävligt bra fråga. Jag tror att jag skulle inte vara här på Cisco om jag kunde svara på det exakt. Men det är nog en kombination av nya innovationer. Jag tror inte att vi kommer i mål. Jag tror inte vi kommer i mål om inte vi litar på att det kommer nya tekniska innovationer som kan göra det här stora steget framåt. Va? Vi har ju pratat, vi har touchat vid en del stora utmaningar som energitillförseln som behövs för att kunna lyckas med en grön omställning och grön energitillförsel. Det här kommer krävas nya innovationer. Det är jag helt säker på. Jag är en teknikvän, så jag tror att tekniken kommer vara en stor hjälp för att lösa den här utmaningen. Och där kommer innovationer kunna bidra.
Vad skulle du säga, vilka ekonomiska fördelar finns faktiskt genom att våga tänka klimatsmart?
Jag tror att det finns stora ekonomiska och konkurrensfördelar att vinna. För ett land som Sverige så är ju det här en enorm möjlighet. Och det är därför jag tror vi ser de här greenfield-investeringarna i norra Sverige med batteri, med stål och så vidare, för att ta ett ansvar. Även gödningsmedel ser man poppar upp som är en stor energiförbrukare också uppe i norra Sverige. Vågar vi satsa som riskkapital, faktiskt ser vi att de vågar satsa, så kommer det skapa mer och nya jobb, och det kommer skapa nya konkurrensfördelar där Sverige kan ta en ledande roll. Det är jag helt övertygad om.
Ett otroligt angeläget ämne, viktigt. Det är viktigt att Sverige tar position, att politiker, att befattningshavare, att verksamhetsledare, att alla liksom ser sin del i det här. Och om vi ska försöka sammanfatta och ge några riktigt bra tips till just beslutsfattare inom IT, vad skulle du säga? Vilka är de viktigaste sakerna för en sån person att verkligen agera på för att organisationen ska bli mer hållbar och cirkulär?
Nummer ett, titta på vad du gör i din egen organisation. Dels i form av det du tar in, det du köper. Hur cirkulärt är det? Hur återanvänt är det? Titta på det du kör i din organisation, det som du använder. Hur kan du effektivisera och göra det ännu bättre? Och hur kan du nyttja tekniken för att faktiskt hjälpa hela din verksamhet att nå sina mål när det gäller de här utsläppen? Där kan IT göra väldigt mycket. Den tredje delen är se till att återanvända 100% av det du faktiskt ska göra dig av med i din organisation. Det är många pratar om att det blir waste, men det måste undvika att det blir waste, att det går tillbaka till en cirkulär ekonomi. Så att min sammanfattning är: tänk på det du tar in, tänk på det du kör, tänk på det du flyttar ut, så har du tre saker att ta med dig.
Ja, det var bra och handfasta tips får jag säga. Tack Niklas för att du kom hit idag och inspirerade oss.
Tack för möjligheten.
Och såklart vill vi ju tacka dig kära lyssnare. Glädjande nog blir ni fler och fler, vilket vi är otroligt tacksamma för. Sök efter Fokus Digitalisering i din poddspelare för att prenumerera. Och har ni någon feedback kan ni alltid mejla fokusdigitalisering@cisco.com.
Ja, stort tack Niklas, stort tack till dig som lyssnar, stort tack Hanna för att vi får köra den här podden tillsammans. Lyssna gärna in igen om ett par veckor, för då kommer vi fördjupa samtal inom något område som har med digitalisering att göra. Så må så gott till dess.